livet. Så brukar jag och mina kompisar ibland uttrycka oss så här: åh, livet. Ett användbart uttryck. Det kan innefatta många olika aspekter av just livet. Det är i sig inget positivt uttryck. Inte direkt ett negativt uttryck heller. Det liksom bara är livet. Vi kan använda det ibland när det är någonting som är bra och vi är riktigt taggade. Så är det så här, åh, livet. Gött liksom. Eller så om det mesta är dåligt så bara, åh, livet. Som en suck. För så är det ju, livet. Det innehåller det mesta. Både bra dagar och dåliga dagar. Ibland långa perioder av bra. Med någon enstaka dåliga inslag. Eller så kanske man går igenom en längre period då det är svårt i livet. Men även då så brukar det ändå dyka upp en och annan ljuspunkt som känns bra i. Så är det ju även för den som kallar sig kristen. Livet går lika mycket upp och ner för det. Jag menar, vi uppmuntras ju att följa Jesus, och hans väg var inte direkt någon dans på rosor, precis. Vi har fina ord som Jesus säger: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Och sen har vi bibeltexter som den idag, där vi alla ska saltas med eld. Dagens text är nog en sån text som många kanske ryggar undan för när man läser. Men vi tittar lite närmare på den och ser vad den kan berätta för oss. Vi kan ju börja med att konstatera att det var ingen särskilt trevlig text. Inte vid första anblicken i alla fall. Det känns inte som att det riktigt är någon uppbygglig text. Det är eld, det är salt, helvete, lemlästning av diverse kroppsdelar. Och dessutom en uppmuntran till avrättning medelst dränkning och kvarnsten. Sen kan vi också konstatera att den faktiskt är full av kraftiga överdrifter och rena omöjligheter. Jag menar, salt är salt. Det kan inte tappa sin sälta. Salt är salt. Det går säkert genom någon mer avancerad kemisk process som de med stor sannolikhet inte kände till vid den tiden. Så hur ska vi förstå den här texten? Först pratar Jesus om en av dessa små som potentiellt kan förledas. Och den som gör det kommer straffas på ett sätt som överstiger att dödas genom dränkning. Man ska till och med få en stor kvarnsten. De är ju så här jättestora runt sin hals. Man kan ana att det är något som är viktigt för Jesus. Det som han vill säga, eftersom han tar till såna kraftiga ord. Men vilka är dessa små då? Tittar vi bakåt några verser i Markus på den text som Sara predikade över förra veckan, så har lärjungarna en fråga, precis som det som de skulle prata om i barnkyrkan. Vem är störst? Och de liksom nästan bråkar om vem som är störst och vem som ska få sitta närmast Jesus. Nej, men är det inte jag som är lite bättre kompis och så vidare? Så där kan man tänka sig. Och Jesus säger att den som vill vara den främste av er måste vara den ringaste av alla och vara allas tjänare. Sen tar han fram ett barn och säger: den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Det är nu lätt att tro att det är barnen som är en av dessa små. Och det är väl inte direkt fel egentligen. Men barnet står ju där som en metafor för den som ödmjukar sig och blir den ringaste av alla. Som ett barn. Och då får vi tänka på att barn inte har den höga och fina ställning de har idag. Barn var något som ingen räknade med överhuvudtaget. De var i bästa fall en potentiell vuxen. Det är alltså den som ödmjukar sig inför andra människor. Alltså den som tjänar andra människor. Den som likt ett barn tar emot Jesus. Den som följer Jesus. Den är en av dessa små. Men direkt där så skiftar sen Jesus till, han skiftar fokus och börjar prata om våra olika kroppsdelar som förleder oss själva. Och då är det som att vi både är en av dessa små som kan förledas, men också den som förleder samtidigt. Och så är det ju. Som jag uttryckte med andra ord i början av den här predikan, så är ju inte livet särskilt svartvitt, eller hur? Det är sällan bara bra under långa perioder, lika lite som det allt är genomdåligt hela tiden. Det går upp och det går ner. Så är det med det här också. De flesta människor försöker ju leva gott. Och du som är här idag, kanske kallar dig kristen eller funderar på vad det kan innebära, kanske söker att leva ett liv i efterföljelse till Jesus. Vi försöker ta in det han berättar för oss i ord och med sitt liv. För att även vi vill vara goda människor och leva ett gott liv. Nu och i evighet. Men genom livet så kan vi bara så mycket. Vi kommer att distraheras. Vi gör hela tiden saker som inte är bra. Oftast vet vi om det själva. Eller hur? Man vet om efteråt att nu har jag gjort något som inte var bra. Visst händer det att vi med våra liv förleder både andra och oss själva ibland. Från det som är gott. Bara genom våra konsumtionsmönster så är vi med och bidrar till lidande för både människor, djur och för vår planet. Jag behöver inte stå här och rada upp en syndakatalog över våra liv. Vi vet alla vad våra fel och brister är. Det jag försöker säga är att vi alla är en av dem som förleder dessa små. Om inte annat så förleder vi oss själva. Så vad ska vi göra då? Ska vi hänga en kvarnsten runt vår hals och dränka oss i Öresund? Jag är tveksam till att Jesus uppmanar oss att ta livet av oss. Istället så föreslår han någon form av stympning. Hugga av en hand, skär av en fot, riv ut ett öga. Men det låter inte mycket bättre, eller hur? Jag är inte den som vill säga emot Jesus, men går han inte på lite väl starkt? Självklart är det ju överdrifter och starka ord för att få fram ett starkt budskap. Jag tror inte på riktigt att Jesus vill att jag ska hugga av min hand eller mina fötter eller öron eller ögon eller vad det nu kan vara. Hur skulle det hjälpa? Det är inte som att min hand kan tänka själv och förleda resten av kroppen. Eller att fötterna själva kan bestämma vart jag ska gå. Ibland kan det kännas som att ögat själv styr vart det tittar. Men jag har ju ändå valet att blunda om jag vill. Det måste vara någon form av symbolik som Jesus använder sig av. Och visst är det så. I stort sett alla begrepp i den här texten är symboliska uttryck. Allt ifrån de olika kroppsdelarna till saltet, till elden. Men vad står symbolerna för? Och vad vill Jesus berätta för oss med dem? Handen står för handling. Det hör man liksom i uttrycket. Händerna står för det som vi gör. Det vi aktivt själva väljer att göra. Fötterna står för riktningen i livet. Vart är vi på väg? Vad dras vi mot? Vart går vi? Ögat står för intrycken. Det som liksom kommer in i oss, i våra liv, i våra själar. Både det vi ser och det vi hör. Vad vi inspireras av. Vad vi låter påverka oss. Så när Jesus säger att vi ska hugga av oss handen, menar han att vi ska ta bort saker som inte leder till livet. Saker som vi gör som inte är av Guds rike. När Jesus säger att vi ska hugga av oss foten, menar han att vi kanske behöver fundera på vilken riktning vi går i. Och istället för att faktiskt hugga av foten, så byt riktning i livet. Eller inställning, om man så vill. Till en inställning som leder till liv och är av Guds rike. Till exempel, lever du ett liv med förakt för andra människor, försök istället att se barnet i varje människa. Lever du ett liv i bitterhet gentemot dem som har gjort dig illa, ända riktning till ett liv i förlåtelse istället. Där finns det liv. Där är Guds rike. Lever du ditt liv på ett sätt att andra eller du själv far illa, ändra riktning så att andra eller du själv byggs upp och stärks. Det är liv. Det är Guds rike. Och likadant är det ju med ögat. Vilka saker låter vi göra intryck på oss? Vilka källor har vi för inspiration och hur påverkar det oss? Låt dig ledas och inspireras till ett liv i ödmjukhet för andra och för dig själv. Ta alltså bort det som leder oss bort från livet. Det som leder oss bort från Guds rike. Det som istället leder till helvetet. Detta ord, helvetet. Det är nästan omöjligt att höra det eller att läsa det i den här texten utan att få upp den här klassiska bilden av helvetet i huvudet. Ni vet, den som vi har ärvt från den medeltida litteraturen. Men vad är det för bild Jesus målar upp? Och vad menar han egentligen med detta ord? När jag funderar på ett ord i Bibeln tycker jag alltid det är bäst att vända mig till originaltexterna och originalspråket. Ordet för helvete på grekiska är Gehenna. Och är en plats som på hebreiska heter Ben Hinnom. Det är en dal, eller nästan mer som en ravin, strax söder om Jerusalem. Där det enligt legenden redan på Jesu tid, vi kan läsa om det i Gamla testamentet, lite diffust, där det hade bedrivits människor för barn till och med, till guden Moloch. Troligen även de fulla av överdrifter för att måla ut en fiende som så mycket värre eller som mer ond. Vid Jesu tid så fungerade den här dalen mer som en soptipp. Där djurkadaver, sopor och rester från bebyggelse och allt annat möjligt samlades. Och där brann i stort sett alltid eldar av dessa sopor. Idag så går det en väg genom den här lilla dalen. Och det ligger små hus uppe på krönen. Men Gehenna alltså, Ben Hinnoms dal. En plats där rester och sånt som är dåligt, sånt som folket ville göra sig av med, fanns där. Och det brann upp. Visst, det går inte att förneka kopplingen till att det är en ond plats, för föreställningen om de här barnoffren fanns kvar. Men Jesus uppmanar oss till att göra oss av med det i livet som inte leder till något gott. Att ta bort det som förleder oss. Vad förleder oss från vad egentligen? Från livet. Från Guds rike. Från tron på budskapet om Jesus och Guds rike. Det som jag finner lite märkligt i denna text är att även om vi gör detta, om vi hugger av oss de här händerna och fötterna och vad det nu kunde vara, det som förleder oss, så räcker inte det. Vi ska alla drabbas av elden ändå, står det. Vi ska alla ta oss igenom Gehenna. Ty alla ska saltas med eld, står det. Det är någon slags skärseldstanke som kommer in här. Men det är också en referens tillbaka till Johannes döparen. Det han sa om Jesus. Han ska döpa er med vatten och eld. Det är egentligen i Matteus som det står. I Markus står det helig ande. Men elden är ju också en bild för helig ande. Det som elden gjorde i Gehenna var att den renade. En eld som renar. Det är så jag tänker att elden fungerar i den här texten. Den renar och tar bort det som vi vill göra oss av med. Så när vi renats av elden, det vill säga när vi har tagit bort det som förleder oss, så ska vi försöka bevara vår sälta. Alltså bevara det goda. Det som leder till gott, det som leder till liv. Det som Toto pratade om här, du skulle nästan komma upp och säga allt det där igen. Det skulle passa perfekt nu. Bevara det goda som vi får. Vi kommer ju behöva göra det här om och om igen så länge vi lever. Det går runt. Vi får ständigt omvända oss. Ständigt sträva efter att göra det som är det goda. Och ständigt göra oss av med det onda som kommer in i våra liv. Allt detta som jag nu har pratat om. Allt denna texten handlar om. Att vi ska göra oss av med och sen istället sträva efter. Allt som vi ska bli av med och det vi ska sträva efter. Det kan ju kännas kämpigt. Det kan låta kämpigt. Men söker vi leva i Guds närhet. Söker vi leva i efterföljelse till Jesus. Så behöver det inte vara särskilt kämpigt. För där finns kraft. Där finns gemenskap. Där finns kärlek. Här i församlingen. I Guds församling. Här finns kraft. Här finns gemenskap. Här finns kärlek. Och tillsammans söker vi leva i Guds närhet. I Guds rike. Sök det goda. Skär bort det onda. Lev livet. Amen.